Hej, Anders Königsson här. Det är jag som driver Trygghetspodden. Gillar du resor, spänning och äventyr? Allt det får du i min debutroman. Jag är fan inte inskränkt. Just nu kan du som lyssnar på Trygghetspodden bli ägare till ett signerat ex av boken. Gå bara in på AK Förlags hemsida, akförlag.se, och ange ordet Trygghetspodden när du köper boken. Alltså, gå in på akförlag.se och ange Trygghetspodden så har du snart ett signerat ex i brevlådan. Och nu, kära lyssnare, är det dags för ännu ett superintressant avsnitt av Sveriges viktigaste podd.
Och sen också typ att man blir förvånad över sig själv, hur man agerar i den här situationen. Som jag hade ju en självbild om mig själv, att jag är en kille som försvarar mig själv. Alltså om någon trampar på mig så trampar jag tillbaks. Men det var inte alls det som hände. Jag blev helt passiv och jag accepterade att jag skulle dö.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Jag heter Johan Hessedal. Bor i Malmö med min sambo och min dotter. Eget företag inom trädgårdsbranschen. Jobbar med sociala och hållbara projekt.
I förra avsnittet av Trygghetspodden kunde vi höra hur du, jag och de två australiensarna Ella och Will blev utsatta för ett rån i stadsdelen La Boca i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Och i det här avsnittet ska vi prata om vad som händer efter att man blivit utsatt för något sånt. Så först tänkte jag fråga, det här är drygt 13 år sedan som det hände. Vad tänker du om det idag?
Jag tänker att det var en avgörande händelse i mitt liv. Där jag fick reda på vad som är viktigt i livet. Och att kunskapen eller insikten att man kan faktiskt dö när som helst gör att man slipper oroa sig för när man ska dö. För att det är liksom ändå inget man kan styra över. Och ja, det har gjort att jag lever mer. För att jag skiter i när jag kommer dö, för det vet kan inte jag bestämma ändå. Så ja, det har varit livsavgörande. Och det fick mig också att min första initiala plan när jag kom till Sydamerika var ju att typ så här, jag skulle åka dit, festa och träffa snygga sydamerikanska tjejer. Så jag skulle ju till Rio de Janeiro och gå på festivalen liksom, eller karnevalen. Men så blev det inte, för att jag blev lite rädd. Och då åkte jag längst ner till Ushuaia, längs kusten, och simma med delfiner och träffa pingviner och valrossar och sjöelefanter och massa andra konstiga djur. Och vandrade och gick vilse liksom i bergen och var borta flera dagar och visste inte var jag var. Alltså var på glaciärer och gjorde forsränning, klättrade ner i grottor med underjordiska sjöar. Alltså det hade aldrig hänt om jag inte hade blivit rånad. Så det gjorde att jag kom på att jag ville vara ute, att jag ville vara nära naturen, att jag, och det är därför jag blev trädgårdsmästare senare. Och det är därför jag läser om permakultur och hur vi ska komma närmare naturen och hur vi kan kopiera naturens system. Och alltså allting kommer från, alltså jag ska inte ge all cred till den händelsen, jag har ju gjort massa själv, men hade inte det hänt så hade jag bara fortsatt vara en sån fotbollskille som gillar att supa och ragga brudar liksom.
Hur väl minns du den här händelsen?
Alltså jag minns det ganska detaljerat. Och även alltså det som var liksom overklighetskänsla, för att allting gick i slow motion. Det kan jag liksom så tydligt minnas. Och nu i efterhand så förstår jag liksom att det som hände var att jag var i nuet till 100% när det hände. Och då går tiden mycket långsammare. Och jag kommer också ihåg att jag kände liksom hur, det kommer ju låta konstigt, men det kändes som min själ lämnade min kropp, för att jag var jag hade accepterat att jag skulle dö. Och det tog mig ungefär 7 år av massa olika händelser, alkoholmissbruk, psykos, som gjorde typ att för att min själ skulle kunna komma tillbaka till mig själv. Och jag kände det liksom när jag kom tillbaka till mig själv igen. Det var intensivt.
Nu berättar du lite kort om vad som hänt efter. Vi ska gå in lite mer på det sen här. Men jag tänkte först fråga, hur mycket tänker du på det här som hände?
Alltså jag tänker på det ibland. Alltså, men inte så som... Alltså jag tänker på det både med tacksamhet och hur det har förändrat mitt liv. Men det är inget som återkommer liksom dagligen. Det är det inte. Men det är ju andra som tar upp det fortfarande. För att det är en sån kraftfull händelse. Och mycket av min så här, låter lite pompöst, men visdom. Alltså grundar sig i liksom den här händelsen. Och det är liksom en nära döden upplevelse. Och jag tänker många, ofta på liksom så här, det är inte bara det, men liksom hela den här kedjan som har hänt liksom efter. Alltså jag kan inte riktigt säga hur ofta jag tänker på dem, men det dyker upp lite då och då. Jag tänker ju ofta på de här killarna liksom också.
Vad hände? Som rånade oss.
Ja, vad hände? Alltså hur har det gått för dem? Alltså för dem har jag också, alltså det är ju inget liv. Gå runt och råna folk på bakgator i Buenos Aires liksom. Det är ju, de är ju också var på.
Reportaget om rånet sändes ju först i P3-programmet Transit och har efter det funnits på min hemsida anderskonigsson.se. Har du lyssnat på det här reportaget efteråt?
Ja, jag lyssnade på det ganska strax efter, alltså när det var nytt, så lyssnade jag på det. Och men då var det var för tidigt för mig. Alltså det blev så starkt så att jag kunde liksom inte riktigt, det blev obehagligt att lyssna på. Men jag har ju lyssnat på det, sen lyssnade jag på det kanske 4-5 år efter. Men jag kom liksom tillbaks i samma känsla, jag var liksom inte riktigt färdig. Alltså det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att bearbeta den här händelsen. Och jag inser ju efter att jag har liksom lidit av posttraumatisk stresssyndrom. Det var ju också därför som jag kanske, mitt alkoholintag blev rätt så kraftigt. Och jag älskar ju att gå på fotboll, men det är ju väldigt aggressiv stämning på ibland när man är på en stadion. Och då drabbade mig också väldigt hårt. Alltså typ jag fick så här hjärtrusningar och så fick jag gå därifrån. Och det kämpade jag med i, ja, alltså 10 år. Det är inte så kul när man tycker det är kul att göra någonting, men man kan inte göra det för att nervsystemet går igång på fullt alarm. Och ja, du kan inte styra över det. Du kan veta mentalt att det här är liksom nervsystemet som har ballat ur. Men du kan inte styra över din kropp, att du hyperventilerar, att ditt hjärta slår i 220 slag i liksom minuten. Och du känner dig svimfärdig. Och du är helt blek i liksom, det kan du inte styra över. Så hamnar jag i väldigt stressiga situationer, så kan det hända i fortfarande att det här slår på. Vilket gör att jag kan inte jobba lika mycket som jag kunde göra förr. Ja, alltså, såklart det har ju påverkat mig jättemycket. Alltså sånt som är negativt. Men samtidigt så är det positivt, för att jag tror inte det är bra att vi ska jobba speciellt mycket. Jag tycker det är bra att vi tar det lugnt. Vi ska inte, det är bara att jag har blivit känsligare. Så jag känner saker som andra inte känner.
I ett tidigare avsnitt av Trygghetspodden berättar professorn och hjärnforskaren Mats Fredriksson om en studie han gjort där personer som blivit utsatta för ett bankrån fick se en film efteråt. Han berättar att de som såg filmen upplevde det som mycket jobbigt. Och du lyssnar alltså på det här reportaget då vid två olika tillfällen. Hur var det, om du försöker minnas tillbaks, första gången du lyssnade på det och andra gången?
Alltså första gången så drog sig ju rätt tillbaka till när det hände. Alltså det är ju mer vad du känner liksom i den situationen. Du kommer ju tillbaks till den platsen, du kommer och upplever de känslorna en gång till. Och det kanske inte man behöver. Eller så, det är kanske inget som är, du har ju redan upplevt en gång. Det är, och det är inte något du glömmer, så du behöver inte bli påmind. Men när jag lyssnade på det lite senare efter, så alltså jag känner fortfarande att det är starkt, men då kan jag mer känna typ så här, att jag känner att jag tycker lite synd om mig själv. Alltså typ så här, att det var en väldigt hemsk upplevelse. Och shit, var alltså, för att jag hör ju på den här personen, jag utvecklas ju, eller jag förändras med tiden ju. Men man har ju alla de här andra personerna som man har varit, de har man ju med sig hela livet. Jag är också den killen som blir rånad fortfarande, men jag har ändå den distansen att jag kan liksom så här, jag får ta hand om honom så att han mår bra liksom. Och men det hade jag inte, jag hade inte den distansen när jag lyssnade på det första gången, för då var jag fortfarande den personen. Så det kanske var nyttigare för mig att lyssna på det 4-5 år senare än precis efter, var det inte särskilt nyttigt för mig, för att det satte igång larmet igen.
Efteråt att du lyssnade på det första gången, kunde du dela de här tankarna och känslorna med någon, eller lyssnade du på det själv och behöll det för dig själv?
Alltså de som jag har kunnat diskutera sådana här saker med, det är kanske folk som har flytt från, som blivit jagade av militären, som har dukat för kulor i Bosnien liksom, som har blivit med om skenavrättningar och så. Alltså det låter helt sjukt, för de har varit i krig. Men jag förstår hur de kände. Alltså jag kan precis förstå hur de känner när de ligger bakom en sten och duckar för kulor liksom. Det kan man ju inte förstå om man inte har varit med om det. Men jag kan inte berätta det för någon som har, som inte har varit med om det, för att det är abstrakt. Alltså man kan bara förstå att det är hemskt, men man kan inte förstå hur det verkligen känns. Så den enda gången jag har kunnat snacka om det, det är när, alltså där jag känner att jag har haft ett utbyte, eller där det varit en tillgång. Det har varit när jag har pratat med människor som har varit med om samma liknande saker.
Det här med att när du lyssnade på reportaget första gången, att du kände att du upplevde rånet en gång till. I det här tidigare avsnittet av Trygghetspodden, där forskaren Mats Fredriksson hade gjort den här studien, så berättade han samma sak, att människorna som hade sett på den här filmen där de återupplevde det här bankrånet, de återupplevde också rånet igen. Och rent mentalt, för dig som har varit med om det här, det är kanske svårt för någon som lyssnar på det här att förstå hur det här är, men om du försöker beskriva just det här att återuppleva en hemsk känsla och en hemsk händelse igen, hur är det, hur känns det när du gjorde det?
Ja, det är ju så som det låter liksom, att man återupplever det. Men för någon som inte har blivit rånad, kanske har hänt andra hemska saker i ens liv. Ibland kanske man förlorar någon nära eller kära, någon nära och kär. Och ibland när man tänker tillbaks på vissa minnen man har i livet, är väldigt kraftfulla. Så att liksom när man tänker på, jag säger, kan ju vara om man har brutit benet, inte vet jag. Alltså vad nu är som är det värsta som har hänt i ens liv. Om man tänker på det så kan man liksom faktiskt känna hur det kändes. Och man blir nästan illamående liksom. För att du kan känna den smärtan, om det är en fysisk smärta eller ett rädslotillstånd eller en känsla av, där är det väl mer en känsla av maktlöshet. Och sen också typ att man blir förvånad över sig själv, hur man agerar i den här situationen. Som jag hade ju en bild, en självbild av mig själv, att jag är en kille som försvarar mig själv. Alltså om någon, och det har jag alltid gjort, alltså om någon trampar på mig så trampar jag tillbaks. Men det var inte alls det som hände. Jag blev helt passiv och jag accepterade att jag skulle dö. Och sen efteråt så är det jättesvårt att acceptera att jag hade accepterat att jag skulle dö. Alltså att jag typ så här, att jag inte ens försökte liksom rädda mig själv. Men sen i efterhand så alltså man diskuterar, det går så många diskussioner i ens huvud ju. Men jag tror så här att antagligen det jag gjorde var det bästa jag kunde göra. För det jag också hörde, fick höra sen efterrånet var ju att någon annan hade blivit skjuten på samma plats någon dag tidigare. Och det gick inte så bra för dem. Kanske för att de gjorde motstånd. Men jag gjorde inte det. Så att jag blev väl den jag behövde bli i det tillfället. Så man fick ju acceptera det handlandet. Men jag har ju många gånger gått igenom så här bilder i mitt huvud. Hur jag har tagit pistolen och liksom... Alltså jag har tagit makten över situationen. Det har ju liksom hänt mentalt att jag har försökt ta makten över situationen i efterhand. Och försökt göra en egen version av vad som hände. Som var coolare. För att jag ville vara cool. Det kändes jävligt okult att bara stå där och vänta på kulan. Så det är liksom en massa grejer som händer där man brottas med sig själv och sin självbild. Men det är ju just det att varenda som den här känslan att makten över en själv ligger inte hos en själv. Jag vet inte liksom, det är ju också så här typ efter det har jag haft jättesvårt att vara anställd till exempel. För jag klarar inte av att göra vad någon annan sa till mig. Alltså jag vet inte om det har med det att göra eller om jag alltid har haft det i mig. Men jag har blivit mycket mer så här att det är jävligt viktigt för mig att det blir så som jag vill. Det kan ju vara någon sorts sidoeffekt. Det är därför man blir ett egen företagare. Jag vet inte. Så att liksom, ja, allt hänger ju ihop.
Du nämnde ju det alldeles i början här att det tog lång tid innan du smälte den här upplevelsen. Om man bara tittar lite på kort sikt efter det här hände då. Det här reportaget det gjordes ju bara några dagar efter rånet. Och då berättade du att du var, som du uttryckte då, väldigt jumpy efteråt. Hur länge höll det i sig, den här känslan?
Alltså, det höll nog i sig väldigt länge. Ja, min första tanke direkt efter var att jag skulle åka hem till Sverige. För att jag var ju helt paj. Men sen så vägrade jag ju liksom lämna Sydamerika med en dålig känsla. Och bestämde mig för att resa vidare. Fast jag var egentligen skiträdd. Och jag återbesökte La Boca säkert 3-4 gånger. För att försöka skapa någon sorts positiv bild av det här, den här platsen. Så jag slapp liksom åka hem och bara känna att jag vill aldrig mer komma tillbaka. Men jag, det här med att jag var väldigt så här rädd för plötsliga ljud och alltså det satt i rätt länge faktiskt. Jag gillar fortfarande inte så här, alltså om det smäller när det gör liv sig ingen. Men då i början var det ju liksom, jag kommer ihåg det, vi var på en restaurang och det var någon som öppnade typ en champagneflaska. Det var ju död lugn stämning så här, för levande ljus och mysigt. Men för, alltså, min första instinkt var ju typ att kasta mig under bordet. Alltså det var inte liksom realistisk rädsla. Men det är ju som, vad heter det, den här fight and flight mode som man hamnar i när, liksom, när en sån här händelse, den går att slå på rätt snabbt liksom, och den går inte att styra över riktigt. Så ja, det har väl hänt lite, alltså långt efter också så här, när man kanske hamnar i någon liknande situation eller där man hamnar i någon skum bakgata liksom i Hanoi eller något, och sen så ser man en skum typ och sen så kör du förbi en bil och som får så här backfire liksom, då är bara woo, så är man tillbaks liksom från någon sekund. Sen kan man ju liksom resonera med sig själv, det kunde man ju inte i början.
Efter hur lång tid återbesökte du La Boca efter rånet?
Ja, alltså kanske ett par månader efter, 2-3 månader efter, så var jag där en gång. Och sen så 2-3 månader till senare så var jag där kanske 2 gånger. Ja, så jag kanske var där 3 gånger sammanlagt efter händelsen.
Hur var det att komma tillbaka dit då?
Det var skitjobbigt. Men det kändes som att jag var tvungen att göra det. Och jag var tvungen att gå dit och titta liksom. Och försöka få någon sorts positiv upplevelse. Det kan jag inte säga att jag fick. Alltså, jag var ju skitskraj. Det var ju bara mer som att jag satt på mig en mask. Typ såhär, nu ska jag genomlida det här för att det ska bli... Det var någon sorts... Alltså, jag hade inte hört talas om kognitiv terapi eller något sånt. Jag visste, jag hade ingen aning. Det var bara på ren instinkt. Sen efteråt så har jag sagt, ja, du gjorde sån kognitiv terapi. Jag bara, nej, det var bara som jag kände, typ, så att jag måste göra det. Det var liksom ingen, inte läst någon bok eller hört från någon psykolog eller någonting, utan jag bara tänkte att det måste bli en annan upplevelse. Så jag kan ha några andra minnen därifrån än just detta. Så på något sätt hjälpte det väl att titta på lite tango och käka lite argentinsk mat och kolla på de färgglada husen. Och kom ihåg det också.
Du nämnde att det här påverkade så starkt så att du började dricka mer och du fick en psykos. När hände det här?
Alltså, drickandet, alltså jag drack ju innan. Då var det ju liksom, förr så drack jag lite för mycket. Men sen så eskalerade det. Det behöver inte ha med det att göra. Jag har det i familjen, eller så. Ja. Så att, men det blev väl något sorts sätt att bara stänga av allting på. Och sen så blev det bara värre och värre och värre. Och sen så... Ja, så en dag så... Alltså när jag mådde väldigt, väldigt dåligt. För jag hade också mycket så självmordstankar och... inte som jag agerade på, utan mer typ så att... eller så, jag ville inte leva. Ja, när jag gick och la mig på natten så liksom så bad jag liksom typ så att snälla, alltså låt mig slippa vakna imorgon bara. Och sen när jag vaknar, det är inte så jävla kul, man vaknar på morgonen. Och liksom när du öppnar ögonen så bara det första du känner är typ besviken. En dag till. Så det var riktigt jobbigt. Och till slut så blev det så mycket så att jag fick en psykos. Och så då bara spredde jag själv hemma. Så bara sprang runt och kutade lägenheten och skrek. Och, alltså det var en sån out of body experience liksom. Och sen så till slut pallade jag inte mer, så då tänkte jag att jag skulle hoppa från balkongen. Så då gick jag till balkongen och öppnade dörren. En rätt liten balkong från femte våningen. Men det sjuka var att när, alltså det var precis som att alltså det är ett ljus som bara fyllde min kropp. Och all ångesten och den bara försvann. Och sen bara... Sen blev det ju lite sideffekt. Jag trodde typ jag var Jesus i säkert i en månad. Det var riktigt härligt. Men allting var så här magiskt positivt. Men det var då jag kände liksom att jag fick tillbaks den positiva personen som jag var innan rånet. Som typ så här älskar alla och har ändå en tro på mänskligheten och kom ut ur det här mörkret. Och sen vet jag inte hur man förklarar det som hände. Jag har ingen aning. Jag bara vet att jag upplevde. Ungefär som jag upplevde att tiden gick sjukt långsamt när jag blev rånad. Alltså att någon tryckte på slow motion. Hade någon stött brev så var det inte det som hände. Men för jag upplevde det så.
Ja. Och det här hände alltså på grund av att vi var rånade i Buenos Aires, allt det här.
Alltså, det är ju såklart inte bara en händelse som avgör ett händelseförlopp. Men det var en av de avgörande faktorerna för det förloppet som blev sen liksom. Så jag kan inte säga att det är bara dess skuld, men jag kände att liksom att rånet började i Buenos Aires liksom där i januari, den 13 januari 2006. Och slutade rånet 7 år senare när jag kom tillbaka till min kropp. När jag blev mig själv igen.
I Malmö så sker ju många skjutningar och sprängdåd numera. Utifrån vad du har varit med om och vad du har berättat nu, Hur reagerar du när du hör eller ser om sådana händelser som sker här i Malmö?
Alltså, jag känner att jag är mycket mer orädd än alla andra. Alltså, jag vet inte vad det är, men jag... Alltså, jag gillar att gå jättemycket. Så jag vandrar ju runt i stan och på nätter, alltså alla tider på dygnet. Och jag gillar att gå i parken på natten. Så då går jag runt där. Och jag känner mig supertrygg. Jag tänker, för mig så känns det inte som att någonting kan hända. Och om det händer så är det inte i mina händer. Och det är väl också liksom tack vare det som hände, att liksom det går liksom inte att skydda sig för någonting ändå. Så liksom är det någon, alltså när de släcker lyset, jag vet inte när det är, så jag bryr mig inte. Sen är det ju hemskt att folk drabbas av våld. Det tycker jag med. Men jag kan inte säga att jag känner liksom inte rädsla längre. Jag känner inte det. Och de flesta som är rädda, de flesta människor som går runt och rädda, det har aldrig hänt något om. Det är ju liksom orealistiskt. Orealistisk rädsla. Och det är ju helt meningslöst att vara rädd för någonting som inte har hänt. Det är mycket skönare att gå runt och vara trygg. Och sen, det som händer, det händer. När det händer, då får man ta det då liksom. Men fram till dess kan man ju vara lycklig. Och liksom skita i runt och vara oroa sig för allt dåligt som kan hända hela tiden. Jag menar, man kan ju bli påkörd av en bil eller... inte vet jag, man kan ju trilla och slå huvudet i en sten och dö. Det går man inte runt och är rädd för. Alltså det finns ju massa andra grejer som är mycket farliga. Köra bil eller... Alltså det är inte så... Och det är ju bara vissa... Eller det är ett speciellt klientel som håller på med det här och skjuter på varandra. Sen nu på senare så har det ju drabbat även personer som är i närheten av de här personerna. Det är ju hemskt. Men jag har inte den rädslan i mig.
Har du råkat ut för ett annat brott efter rånet i Buenos Aires?
Nej. Alltså det var någon som snodde min cykel. Sen såg jag den personen. Så då stoppade jag personen och tog jag tillbaka min cykel. Ja, vad kan mer ha hänt? Ja, alltså jag vet inte. Jo, det är klart man har varit med om lite olika händelser. Det är ju så, man är en kille och lite kaxig så händer det olika saker. Men det var mest så här hot om våld. Men det biter inte på mig längre, så att... Och jag utstrålar inte att jag är ett offer. Så då... Alltså det är ju också faktiskt så att de som begår brott... Jag vet inte riktigt. Jag brukar jämföra dem med att de är lite som rovdjur. Men rovdjur tar bara offer. Alltså de tar den svagaste i flocken. De tar den som utstrålar rädsla. Men utstrålar inte någon rädsla... Och är du inte den svagaste i flocken så tar de inte dig. De kan hota en, men om man bara står upp för sig själv så är det precis som att då backar de. För de är vana vid att folk ska bli rädda för dem. Men jag gör inte det.
I reportaget sa du att du hade viss förståelse för de som utförde rånet. Att de såg oss som vandrande bankomater och att de gjorde ett uttag. Hur ser du på det idag? Du sa tidigare att du hade tänkt en del på de här killarna, vad det blev av dem också.
Ja, men alltså det tänker jag fortfarande liksom, att om man lever i en sån situation där det kanske är, alltså nu vet ju inte jag, för jag känner ju inte dem. Men jag tänker att så bor man i en, jag ska inte kalla det ghetto, men vi är ju Buenos Aires och det är liksom en sämre del av Buenos Aires. Eller sämre ska man inte säga, men en ekonomiskt utsatt område. Alltså då är det inte så typ att, jag bara tänker liksom att de har kanske inte val. Och det måste ju vara hemskt liksom. Alltså de har ju liksom ingen framtid. De kan ju inte bli permakulturdesigners. Eller alltså, jo, det kan de, men det är ju, de skulle aldrig komma på det. För att det finns inte det utrymmet. De kommer ju liksom hålla på med det de gör tills, ja, kanske blir skjuten eller... Det finns bara ett håll att gå liksom, när man går på den stigen. Och det är liksom inte mot succé. Jag tycker synd om dem.
Tror att de tänker på oss efter att de utförde rånet och hur vi mår?
Nej, alltså... Nej, jag vet inte. Alltså jag kan ju hoppas att den här personen kunde känna det jag kände. Vi hade ju ögonkontakt ett tag. Och han valde ju att inte skjuta. Och sticka därifrån. Och jag kände liksom att vi fick kontakt. Då måste jag ju känt vad jag kände. Precis samma som man känner om man tittar in i någons ögon som man är kär i. Så känner, eller om man tittar i någons ögon som är, utstrålar aggressivitet. Då känner man ju den aggressiviteten. Så jag tror absolut han kände det vi kände. Sen om hur han har valt att hantera de känslorna sen, det har jag ingen aning om. För att vad gör man liksom om man lever på att råna folk och sen så helt plötsligt får du ett samvete? Vad gör du då? Det måste ju vara skitjobbigt. Kanske, man kan ju hoppas att det kanske förändrar honom också.
Men det här med individens egna val då, för att även om de här killarna var ju ganska unga, alla individer har ju ändå ett val att göra någonting, och det är ingen som tvingar dem att ändå gå ut och råna andra människor och, som i ditt fall då, skapa väldigt stora problem för andra människor.
Ja, absolut, individens val. Men då måste ju personen veta att den har ett val. Alltså, vissa vet ju inte att de har ett val. Vissa tänker liksom, ja men så här är jag. Jag blir arg när det här händer. Alltså man inte tar rånarna, utan men bara som vanliga människor. Typ så här, vissa är skitarga i trafiken. Och så bara så här, ja men så är jag. När jag kör bil så blir jag arg och tutar på folk. För då har jag, sån är jag. Ja, det kanske du är, men det är ju bara att ändra på det så är du inte det längre. Nej, för att folk identifierar sig så stenhårt med och accepterar den de är. Bara för att de orkar inte ändra sig. Orkar inte ta ansvar för sig själv. Och vissa kanske har små problem och då kanske de sitter och svär i en bil. Men andra kanske kommer från något annat. Och har andra dåliga sidor som de inte tar tag i. Men det är för att de inte fattar att det går att ändra på sig. Det går liksom. Det är inte omöjligt. Du kan liksom vara på ett sätt. Och sen kan man ändra sig. Så kan man vara på ett annat sätt. Och det som har hänt innan, det är liksom inte, det är liksom erfarenhet. Det är inte en ryggsäck du behöver bära liksom hela ditt liv. Utan man kan säga typ så, ja, så här var jag innan. Men jag valde att ändra på mig. Men att bara ha den insikten att man, och förståelsen att man kan faktiskt ändra på sig. Det är ju, de flesta har ju inte det. De bara accepterar att de är som de är. Och då ändrar sig ingenting.
Hjärnforskaren Mats Fredriksson betonar att det var viktigt att söka professionell hjälp efter en sån här traumatisk händelse. Som till exempel ett rån eller vad det nu kan vara för någonting, grov brottslighet. Sökte du någon form av hjälp efter det här rånet?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag gick i terapi. Men jag kände liksom inte att... alltså, eftersom den här terapeuten då inte varit med om det jag varit med om. Så kunde jag liksom inte... Alltså, det hjälpte inte mig. Det, terapin för mig var att prata med andra som har varit med om liknande händelser i livet liksom. Och försöka hjälpa andra ungdomar så inte de hamnar i kriminalitet eller någonting. Visa en annan väg för andra. Det är väl det som har varit min terapi. Eller ja, jag sökte ju, jag gick ju 3 gånger efter, men jag bara kände liksom att det ledde inte till någonting. Men det var kanske för att jag inte fattade vad det skulle leda till heller. Men jag kände inte att jag fick någon förståelse och kanske bara skulle gå till någon annan, jag vet inte.
Efter hur lång tid var det som du gick till den här terapeuten?
Alltså det var ganska så snart efter jag kom hem. Alltså jag vet, jag har alltid varit en sån, jag gör det själv. Och sen tog det ju kanske skit mycket längre tid. Men, och jag kanske inte hade fått någon psykos. Men jag såg liksom psykosen som någon sorts förlösande. Alltså det var ju en positiv, alltså det låter sjukt, men för mig var det en positiv händelse när den äntligen kom. Jag kan inte, jag bara försöker tänka här vad som var min själva terapi. Terapin kanske var allt annat jag gjorde. Alltså de här sociala projekten och utbildningar och allt sånt. Träffa människor, känna kärlek. Allt det som har varit min terapi.
Vi var ju till polisstationen i La Boca efter rånet. Och om man går in på Trygghetspoddens sociala medier så kan man också se den här polisanmälan som de tog upp. Men efter det här, fick du någon återkoppling från polisen i La Boca-området?
Nej. Det var, man fick den här, de hade ju den här floppy-disken som de tryckte in i datorn och sen så var det ju liksom redan färdigskrivet alltihopa. Så bytte de ut gatunamn, personer som var drabbade och datorn väl, tror jag. Och sen skrev de ut det, så satte de en stämpel och så fick man ett papper. Och sen så var det klart. Ja. Så det var liksom inte så mycket mer med det.
Så det begicks förmodligen ganska många andra rånare också. Det här var nästan som en löpande band grej för dem.
Ja, det var lite som så här. Nu har man varit och handlat och sen så ska man få kvitto på det. En av de dagliga arbetsuppgifterna som de hade automatiserat.
Avslutningsvis, utifrån dina tankar och upplevelser under de här åren som har gått sedan rånet, har du något råd eller något som du vill dela med dig till andra som råkar ut för ett grovt brott?
Tankar och råd. Alltså försök att få tillbaka liksom tron på människor och att de flesta vill inte råna dig. De flesta vill inte döda dig. De flesta kommer inte vilja slå ner dig. Ta med dig. Försök kramas mycket och ge kärlek till andra. Så får man kärlek tillbaka. Det, liksom, världen är inte så hemsk. Jag tittar inte så mycket på nyheter och sånt. Jag tittar inte på nyheter och läser inte tidningen. Det hjälper mig rätt mycket. För att nyheter är ju bara något negativt som hänt. Alltså det är ju aldrig nyheter när det inte startades ett krig. Eller idag har vi inte dödat en enda i Svedala. Alltså det är ju inte typ så här, wow, det borde vara mitt uppslag. Alltså det händer ju, för oftast händer det ju ingenting. Men det får vi aldrig reda på. Vi får aldrig reda på när det inte är översvämning. Eller när det inte var tsunami. Eller när inte någon släppte en bomb. Eller när någon valde att inte skjuta någon. Det är ju aldrig en nyhet. Så att vi får ju bara reda på det dåliga. Och då får man ju en mörk världsbild. Och då blir man ju rädd. Och då går man runt och utstrålar rädsla. Och då blir man ett offer. Och då blir man rånad.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.